för sången och att ni leder oss in i Guds närhet. Gott att vara här och få se er, möta er. Ingemar Fager heter jag. Kommer från Kumla idag, bor där. Annars är jag från västkusten och är van vid starka vindar. Helen Keller var en kvinna som föddes blind. Men hon fick betyda väldigt mycket. Hon sa så här: det som är värre än att vara blind, det är att kunna se och inte ha en vision. Och idag så ska vi sätta fokus på vägen framåt. Att få en vision, att drabbas av en vision, en blick, en syn. Vem Jesus är. Och vårt uppdrag och det vi står inför. Jag tänker ha en liten inledning som jag redan är inne på. Vi kommer att dyka ner i Uppenbarelseboken. Och vi kommer att analysera särskilt en av de församlingarna. Nämligen församlingen i Sardes. Och så är det en inbjudan på slutet. I den hälsningen till den församlingen som också är en hälsning till oss. För en tid sedan så försökte ju vintern återta makten på något sätt. Över våren. Och den tänkte ungefär så här vintern att så lätt släpper jag inte taget. Men ack vad den bedrog sig. Våren kom och den kommer mer och mer. Och vi känner och vi ser att det händer. Och så har vi nyss firat påsk. Och vad är det vi läser om då och fokuserar kring? Jo, hur döden försökte behålla sin makt över livet. Men ack vad den bedrog sig. Livet segrade. Och det kommer att segra. Och döden kommer aldrig att ha sista ordet. Johannes som får ta emot den här boken på sin landsförvisning till Patmos. Han säger, han får hälsningen från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Så står det i första kapitlet och verserna 4-6. Det är den utgångspunkten, den visionen som Johannes ser. Och som man sen får liksom lägga som ett raster över de brev som man skickar till församlingarna. Och så möts vi här idag. Är det verkligen möjligt att församlingar som Tallbackskyrkan, Tallstigskyrkan och Nybblekyrkan, som har mångåriga traditioner med djupt rotade former för gudstjänstliv och verksamhet, kan förnyelse ske? Kan våren tränga in? Kan pingstunder ske igen? Kan en gammal församling födas på nytt? Den frågan ställde ju egentligen Nikodemus till Jesus. Är det möjligt? Och mitt tveklösa svar på de frågorna är ja, det går. Visst kan det ske. Varför? Jo, det läste vi. Han älskar oss. Han har inte övergett sin församling. Han är mitt ibland oss och har gjort oss till ett kungadöme. Han inbjuder oss att följa, för han tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet. Det är det perspektivet Johannes får förmedla. Kan en församling födas på nytt? Ja, det kan ske. När jag var i övre tonåren och växte upp i Dons och missionsförsamling, där hade vi en förnyelse och en väckelse i slutet på 60-talet. Då många kom till tro och församlingen förnyades, höll på att säga, inifrån och ut totalt. Det blev stora dopförrättningar med 50-60 i någon dopförrättning, uppemot 100 i en dopförrättning. Och det var människor som hade varit med under lång tid men som upplevde, ja men jag vill överlåta mig till Jesus på nytt. Och hade inte den förnyelsen kommit så hade jag nog inte stått där här idag. Pingsten blev verklighet. Längtan efter andens uppfyllelse, andens dop, den karismatiska väckelsen. Ja, det svepte en vårvind in i församlingen som förnyade den. För bara några år sedan var jag vakanspastor i Lekebergskyrkan i Fjugesta. Pastorn hade pappaledigt och jag fick rycka in. Och så hade vi årsmöte. Och så kom vi till punkten övriga frågor. Och en räckte upp handen och sa, jag har en övrig fråga. Kan vi inte bestämma att vi blir lite fler till nästa år? Ja, sa ordföranden, hur många har du tänkt? Ja, jag tänkte 10. Det går aldrig. Och så hamnade vi på 7. Och så skrevs i protokollet, församlingen beslutade att vi ska bli 7 fler till nästa år. Men inte hur det skulle ske. Så gick det en månad och så åker Migrationsverket ner till ett flyktingläger i Kamerun. Och säger att en familj ska få uppehållstillstånd i Sverige. Kvotflyktingar. Och det kommer en familj med 15 personer, en pingstfamilj. Och de säger till dem, ni ska åka till Sverige och till Fjugesta. Och de slår upp en karta och tittar, var ligger Sverige? Och hur hittar vi Fjugesta? Och då kommer den här familjen med pappan med sina barn respektive. Och det var totalt 15 personer. Och de kommer till församlingen. Och så hade vi, så efter en tid så kommer de till mig och säger, vi har några i familjen som inte är döpta, kan du döpa dem? Ja. Det gör vi gärna. Och så fick vi öppna kranar som inte hade varit öppnade på flera år. Vi rensa ut i dopgraven. Provfylla så att allting fungerade. Det hade inte varit dop på länge. Och så hade vi samtal med de som skulle döpas och gick igenom rutiner och i teologin omkring det, vad vi tänker, vad dopet står för. Och så säger vi, har ni några frågor? Ja, vi har några frågor, säger de här som skulle döpas. Var och när ska vi lägga vår tionde till församlingen? Det var den första frågan. Och vi förklarade så gott vi kunde omkring givande och så där. Och den andra frågan var, vilka dagar är det bön att fasta på? Ja, vad svarar vi? Och den tredje frågan var, finns det några tillfällen när man kan dela sina liv och få be för varandra? Och vi förklarade om bön och så vidare och husgrupper och så vidare. Så tänkte vi, har de fler frågor? Ja, den fjärde frågan var, vilken städgrupp ska vi gå in i? Och vi kände som hade de här samtalen att här berör de något väsentligt i församlingens liv. Och så hade vi dopförrättning och välkomnade 16 stycken. Det kom en från Värmland också som ville bli döpt. Och så ökades församlingen med 16, fastän vi hade bestämt 7. Kan det ske igen? Kan Gud överraska oss? Ja. Han älskar oss. Han har gjort oss till ett kungadöme. Han inbjuder oss att följa. Nu ska vi läsa brevet till församlingen i Sardes. Uppenbarelseboken 3. Skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Det heter om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som varit nära att dö. Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot och bevara det och vänd om. Ty om du inte vaknar ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder och de ska vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det. Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok och jag ska kännas vid hans namn inför min far och inför hans änglar. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, ska man välja en sån här text idag? Det är ju ingen församling som har antagit namnet Sardes. Däremot Philadelphia och Smyrna finns. Där var det någorlunda okej i de församlingarna. Men jag tror det är viktigt med självinsikt. Och att inte hamna i någon slags självförnekelse. Satsningen som vi gör med nästa steg, det är ju också att ställa en diagnos. Hur står det till? Vad är det vi sörjer? Vad är det vi firar? Vad är det vi längtar efter? Hur står det till? Vad man gör någon slags inventering. Och så sätta ord på också, hur ser vägen framåt ut? Och det här är väldigt viktiga samtal i en församling. Och vi gör det med samtal där vi möts under bön om den heliga andens ledning. Att höra vad anden säger till församlingarna. Låt mig börja med den här sista uppmaningen som finns till alla församlingarna. Hur än tillståndet var så är ju det samma uppmaning. Att hör, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är samma uppmaning till de 7 församlingarna. Det är en inbjudan från anden. Anden finns där och anden finns här. Utan anden så blir ju församlingen som vilken förening som helst. Men med anden blir församlingen det heligas gemenskap, bröder och systrar. Och vi ser varandra och vi känner att ja, men syskon är vi. Och syskon blir man aldrig av med. Vi hör ihop. Utan anden så blir ju Bibeln som vilken bok som helst. Men med anden så blir det ett levande ord. Och vi läser och säger, aha, så här. Det talar till mig. Utan anden så blir ju efterföljelsen bara ett krav. Men med anden så blir det ju någonting jag har lust till. Jag vill följa honom. Utan anden så blir församlingens uppdrag bara någonting som handlar om krav och kramp. Måsten. Men med anden så blir det ju, jag står i hans uppdrag. Om det sen handlar om att städa toaletten eller om det handlar om att dela evangeliet. Jag är med i hans tjänst. Hör vad anden säger till församlingarna. Och så säger, får Johannes förmedla till församlingen i Sardes: vakna upp och stärk det som finns kvar och vad som var nära att dö. Alltså, ta tag, det finns hopp. Det finns möjlighet. Man kan ju säga att församlingen i Sardes befann sig i vad man skulle kunna kalla för en nära döden upplevelse. Varför? Ja, i brevet fanns det ju inget yttre hot mot församlingen som det fanns i de andra församlingarna. Det hade hänt något allvarligare. Någonting hade smugit sig in inifrån. Det inre hotet. Det var inte yttre förföljelse eller påtryckningar på det sättet. Nej, det hade hänt någonting annat inifrån hjärtat. Sardes var ju en romersk stad som levde på minnet från fornstora dagar. På 500-talet, 600-talet före Kristus hade den här staden varit oerhört rik och mäktig. Här bodde den rike Krösus. Har ni hört talas om honom? Det är ju Bamses värsta fiende. Krösus Sork heter han. Och den här Krösus var rik och mäktig. Och det är härifrån man började prägla mynt en gång i tiden. Staden var känd för sin rikedom. Men också för sin likgiltiga och sorglösa livsstil. Man somnade in. Och när greker och perser invaderade Sardes på 400-talet före Kristus, så möttes de knappt av något motstånd överhuvudtaget. Inga vakter fanns runt stan. Erövrarna kom som en tjuv, precis det som står i texten. Hur var det vi läste? Ty om du inte vaknar ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta i vilken stund jag kommer över dig. Det här kände församlingen till, historien. Det var så de erövrades. Det var så fienden intog stan. Och alla överraskades och staden intogs. När Johannes skriver det här brevet eller får förmedla den här hälsningen, då är Sardes bara en skugga av sitt förflutna. Men likgiltigheten, självsäkerheten och slappheten finns kvar och hade även påverkat församlingen, den grupp av kristna som fanns där. Hur många det var, det vet vi inte riktigt. Men de kristna i Sardes tycks ha anpassat sig till den hellenistiska kulturen och till välståndet i stan. Och materialismen hade ett stort inflytande. Det som man kan väga, mäta, ta på, äga. Och det leder så småningom till sekularisering. Och det finns ju två intressanta saker när man läser de här hälsningarna till de sju församlingarna. Det första är ju att församlingarna var präglade utav den stan de befann sig i. Och det andra är ju att Jesus hälsar med ord som relaterar till just den församlingens behov. Sardes, Jesus kommer med liv till den andligt döda församlingen. Laodikea, församlingen, den sista av de sju församlingarna som det skrivs till, som ju får det här omdömet om sig att man var ljum, varken kall eller varm. Men i den, till den församlingen får vi kanske Bibelns mest fantastiska inbjudan och löfte. Och jag såg en tavla här ute i församlingsvåningen där det står: se, jag står för dörren och bultar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in och äta med honom och han med mig. Det är det mest fantastiska löfte. Ja, det är ju min åsikt då. Men det är ju oerhört starkt att till den ljumma församlingen, eller till Sardesförsamlingen, så står inbjudan kvar. Och det är till oss också. Det finns hopp. Ryktena om församlingen i Sardes var ju att den var levande, aktiv och i rörelse. Det heter om det att du lever, sades det. Den var tydligen livaktig, men inte levande. Och så påverkas vi som kristna i den miljö som vi finns i det sammanhang som vi verkar i. Vi lever ju i världens mest sekulariserade och individualistiska land. Det finns en karta på det här, jag har inte den med mig, men där ligger Sverige och Japan längst bort, så att säga, när det gäller sekularisering. Och sekularisering betyder ju att det är bara det som räknas som finns under himlen. Alltså det man kan ta på och röra vid, det man kan resonera om förnuftigt och så vidare, det är det som räknas. Och vad händer i ett sådant samhälle? Jo, det uppstår ett slags vakuum i ett sådant samhälle. Därför att man kan aldrig ta bort det andliga behovet. Det finns där ändå. Varifrån kommer jag? Varför är jag här? Vart är jag på väg? Och det är det vi ser i vårt samhälle idag. Sveriges vanligaste religion heter notismen. Det finns ett program som har sänds på radio som ni kan lyssna på SR Play. Där man tar upp den här notismen. Alltså, jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Och så har man myntat ordet notism. Och det här är ju så vanligt. Det finns ett stort sökande och sug efter alternativa vägar. Och jag lyssnade på det här programmet där man fick ringa in till programmet. Och där människor ringde in och sa: äntligen ett begrepp som jag kan förlika mig med. Jag tror inte på Gud, men jag tror på något. Och det är det som uppstår i ett samhälle där sekulariseringen får fäste. Kyrkan står inte längre mitt i byn, billigt talat. Den finns där, men vi har inte det inflytandet. Och så bygger man sin egen legolåda, så att säga. Sin egen uppfattning om vad som är verkligt. Vad som ska mätta mitt gudsbehov, min längtan, min törst. Och så blir församlingen då ett slags motkultur. En profetisk gestaltning av hur det är tänkt att vara. Och det är en uppmuntran till oss här. Alltså, vi som är här idag, vi gestaltar någonting. Vi profeterar om en framtid som Gud har tänkt. Vi kommer tillsammans från olika håll, olika temperament, olika nationer kanske. Så ser det ut i många församlingar idag. Och vi gestaltar någonting som Gud har tänkt ska bli en gång i framtiden. Men vi gör det redan nu. Våren är kommen och den är på väg. Värmen håller på att återvända. Så sträck på er, ni är profeter allihop. Det är det vi gestaltar. Och vi tänker, har församlingen spelat ut sin roll? Nej, den är viktigare än någonsin. Tillbaka till Sardes och församlingen där. Det sägs om den att gärningarna håller inte måttet inför Gud. Och då ska vi veta att det här med gärningar i det här sammanhanget, det är en beskrivning av att det gäller hela livet. Det är inget glapp mellan söndag och vardag. Utan det är, som man säger i Norge, helstöpt. Helgjutet. Det står för hela livet. Här hade det på något sätt bildats ett glapp mellan andligt liv och kroppsligt liv. En uppdelning, och det var ju det stora hotet mot den tidiga kyrkan. Och därför så skriver ju Johannes, och Paulus tar itu med det här också till församlingarna, han skriver om att Kristus Jesus har kommit, inkarnerats, han blev en människa som vi. Det var viktigt att beskriva det. Varför var det viktigt? Jo, för att frälsningen gäller hela vårt liv. Det är inte bara något andligt, det är också något kroppsligt. Det sitter i allt vad vi gör, vad vi är. Och så kommer det några sådana här goda nyheter på slutet. Den som segrar ska kläs i vita kläder. Och de vita kläderna, det står ju för Guds rättfärdighet. Den gåva som vi får när vi kommer till honom. Det står också för dopet. Man klädde sig vitt när man skulle döpas. Alltså frälsningen. Och det står för bröllop, för fest. Och det här sammanfattas ju i att allt är Guds verk. Den som segrar ska kläs i vita kläder. Det är Guds verk alltihop. Det är inget som jag har åstadkommit, utan han har gjort det. Och så talas det om livets bok. Och det är ju en beskrivning av att vi är folkbokförda på två ställen. På jorden och i himlen. Hur den boken ser ut, det vet inte jag. Och det här är ju bildspråk som berättar om att vi är kända i den himmelska världen. Och så sägs det, och jag ska kännas vid honom inför min fader och änglarna. Och där får man väl bara fantisera lite. Låt mig få presentera Lisa Fredlund inför er änglar. Så presenteras, och vi kan sätta dit våra namn där. Och här kommer Ingemar. Och här kommer Bosse. Tänk, vilket löfte. Och det säger han till församlingen i Sardes. De som var nära att dö. Och det säger han till oss. Och så kommer det de här uppmaningarna som går som en röd tråd genom brevet. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot. Bevara det. Och vi har talat om när vi har mötts till nästa steg. Vad är våra spikar som församlingar? Vi har ju ändå några gemensamma spikar. Men det menar jag, vad är det som gjorde att församlingen, den här församlingen och de tre församlingarna vi representerar bildades en gång? Vad var det som var spikarna, grunden? Jo, det var ju, kom till Jesus så blir du frälst. Det var det de predikade. De åkte till Riseberg och tog emot nattvarden där och möttes till lovsång och bön. Och så bildades församlingar runt omkring i bygderna här. Frälsningen, det egna personliga beslutet var en sån där spik. Dopet var en sån här spik. Bibeln, vi måste bli läsare. Satsningen på barn och ungdom var en sån där spik. Det startade söndagsskola ute i skogarna runt omkring här. Det byggdes kapell. Det fanns en vision. Det fanns spikar som var så tydliga. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot. Bevara det. Inte bara att liksom ha någon slags jubileum omkring det, utan låt det få leva ibland er. Och så sägs det, vakna upp och stärk det som finns kvar. Och Paulus säger ju till Timoteus, uppliva din nådegåva som du har fått. Blås liv i den. Och så sägs det till Sardes, det finns några personer där i Sardes som tar rygg på dem, får Johannes förmedla. Det finns några goda exempel, följ dem. Och det här är ju bara att stryka under hur viktiga våra liv är. Alltså att min överlåtelse smittar av sig på andra. Min längtan, hur jag agerar, vad jag säger, mina attityder, det påverkar också de andra. Därför att vi hör ihop. Och nu fanns det i Sardes några sådana där goda exempel. Och så säger Jesus till dem, se på dem, ta rygg på dem, följ dem. Så kommer den här inbjudan till församlingen i Sardes och den kommer till oss här idag. Och så får vi mötas till samtal, till bön och längtan och dela det som vi vill dela utav längtan och törst efter att församlingen ska få vara Guds redskap i vår tid och möta den längtan som finns. Och bönen är ju, ska törsten och källan få mötas igen? Ja, vi tror det. Vi vill vara med om det, vi vill se det.